Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Då ska jag dela ett Herrens ord med er. Då ska vi läsa en mycket välkänd psaltarpsalm, och det är psalm 23. Vi hörde här, eller vi gjorde ju grej med psalm 119, så vi är kvar i boken. Och jag utgår ifrån att ni kan den utan till. Oj, vad klockan går. Jag måste skynda mig, mitt flyg går snart. Jag kanske bara hinner halva predikan. Ja, vad glada ni ser ut då. Jag läser ur 2000 översättningen. Jag vet inte. Ja, det kom ingen text där. Jag glömde nog att säga det förut till bildmakerskan där nere. Nåväl, jag läser en psalm av David. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar och låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, för du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Jag brukar oftast läsa annars ur folkbibeln, så det blir lite olika ordväxlingar här, så jag kanske ramlar in i folkbibeln när jag citerar salmen igen. Men ni kan ju den så väl utan till, kan tänka mig. Den är skriven av David för över 30 århundrade sedan, det vill säga mer än 3000 år har gått sedan han skrev den. Så det är alltså ett stort mellanrum från den tiden och vår som har förflutit. Och under den här tiden så har allt materiellt som var Davids försvunnit och är borta. Harpan han spelade så fantastiskt på, bättre än mig och den här killen som spelade gitarr förut. Var hamnade han någonstans? Han är inte här. Ja, i alla fall den harpan, den är borta. Baneret, flaggan som han bar i alla sina strider, den är borta den med. Den har nötts ut och är förmultnad. Han älskade lagboken, den fysiska lagboken han hade hemma, och den begrundade han stora dag och natt. Den är också borta, själva boken som sådan. Liksom slungan och det jättestora svärdet som han besegrade Goliat med. Men salmen han skrev, psalm 23, den finns kvar. Och jag skulle vilja påstå att den har betytt enormt mycket för människor i alla tider. Det var en psalm som man på Gamla testamentets tid i de hebreiska hemmen som barn fick lära sig, när man satt på mors knä, ungefär som vi beder Gud som haver, så läste man psalm 23. Många gånger har vi viskat den här psalmen i örat på någon som vi har älskat, som har stått i skiftet mellan jordens skymning och himlens dagbräckning, det vill säga dödsbädden. Jag vill nog också säga att psalmen läses av lidande i sjukrum, martyrer i fångenskap, soldater i skyttegravar. För vägvandrare så har det också varit en psalm, sång som har hjälpt dem att komma över fruktan och få nytt liv och nytt hopp. Och nu ska vi gå in i den här psalmen. Det här var bara inledningen. Men nu ska ni vara glada, det är bara 6 versar. Hade vi gått igenom den 119:e psalmen som vi grejade med förut, då bestod den av 176 versar. Det hade tagit tid. Men nu är det 6 versar och jag ska försöka snabba mig igenom. Vi börjar med första versen. Går det bra, ungdomar? Lyssnar ni då? Ja. Herren börjar med. Jag älskar det ordet. Det står för så mycket gott. Skydd och frälsning. Tröst och så vidare. Herren är ett underbart ord och ett underbart namn. Och det är gott att veta att det är Herren jag känner. Det är inga andra makter som styr eller leder mitt liv. Alkohol, droger, nikotin, avund, vrede, själviskhet, skvaller, förtal och så vidare. Allt det där är inte det som är herre över mig. Utan jag har fått en annan herre i mitt liv. Det är Herren själv. Och då kan man läsa den första strofen på lite olika sätt. Herren är min herde. Ja, man säger det, han är ju min. Ja, han är din också, han är allas herde. Men jag kan ändå exklusivt säga Herren är just min herde. Varför då? Jo, därför för mig är inte kristen tro i första hand doktriner, teologier, teorier, lagar och förbud och så vidare. Utan för mig är levande kristen tro en personlig relation med Jesus Kristus. Och det är utifrån den positionen jag kan säga Herren är min herde. Thomas Didymus som fick öknamnet Tvivlaren. Han brottades med allvarliga andliga trosfrågor. Och han säger till sina vänner, jag kan inte tro. Du ska inte vara rädd för tvivlet. Det är ingen fiende som ska få dig bort från Gud. Utan se tvivlet som en möjlighet att få lära känna Gud. Lärjungarna har varit samlade och Jesus efter uppståndelsen har kommit och visat sig för dem. Och de glädjestrålande berättade för Thomas som inte var med. Det är då han säger, jag kan inte tro om inte jag får se honom, känna såren på hans kropp. Så kommer han med vännerna när de har möte igen och då kommer Jesus igen och så säger han, Thomas, här är jag, känn på såren. Tvivla inte utan tro. Det är då som Thomas ropar ut, min Herre och min Gud. Han är min och jag är hans. Så säger bruden i Höga visan gång på gång. Det är väldigt skönt att komma till den stunden. Jag önskar att du som antingen lyssnar här i rummet eller tar del av mötet på något annat sätt. Jag vet inte om ni sänder det här på webben eller hur det funkar. Men du kan få göra Herren till din Gud. Det blir ett byte i ditt liv av ande. En ande som tillhör den här världen får lämna och du får in Guds ande i ditt hjärta. Och då säger Bibeln så här, att ingen kan annat än i den heliga ande säga Jesus är Herre. Och så säger Bibeln vidare så här, att om du med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Om du med ditt hjärta tror det och med din mun bekänner Jesus vara Herre, då ska du bli frälst. Det var långt där, men vi går vidare. Herren är min herde. Jag älskar det uttrycket. För mig är herde den vackraste bilden utav Jesus. När jag var liten så växte jag upp under mycket svåra förhållanden med alkoholism och annat hos mina föräldrar. Men de gjorde en grej som var bra för mig. De gav mig en tavla när jag var liten. Det var egentligen ingen Rembrandt eller Van Gogh, utan det var en masonitbit. Man hade klippt ut ur en tidning bilden av Jesus som en herde, och så de klistrade på masonitbiten, satt någon upphängning på baksidan och hängde den över min säng. Hur många kvällar låg inte jag tittade på tavlan med Jesus som den gode herden som bar ett litet lamm som hade suttit fast i en taggbuske och var blodig och tilltygad, och så bär han den till follan. När David skrev det här, då är det 3000 år tillbaka. Men 1200 år senare, ungefär exakt på samma plats där David skrev sin psalm nummer 23, så gick det en annan man och sa: jag är den gode herden som ger mitt liv för mina får. Det finns andra herdar än Jesus. Och Jesus säger: det finns onda herdar, det finns dåliga herdar. Herdar som överger jorden när rövar och vilddjur kommer. Men jag är den gode herden. Och jag är också grinden, försvaret till fåren. Var säker på att Jesus har omsorg om dig. Han ska bevara och beskydda dig. Herren är min herde, mig skall ingenting fattas. Det är underbart. Bibeln säger: Gud har i översvallande rikedom gett oss allt vad vi behöver. Filipperbrevets 4:e kapitel. Vi slår inte upp det, jag bara nämner det. Andra versen, nu har vi lämnat första versen. Andra versen: jag ska få vila på gröna ängar och jag ska få komma till vatten och jag ska få ro. Det där handlar för mig om friskhet, fräschhet. Det är någonting som är livgivande. Och Jesus som säger då han gick här på jorden: kom till mig, ni alla som är tyngda av bördor, så ska jag ge er ro. Och till lärjungarna när de var utarbetade och var på väg kanske att gå i väggen, så säger han: kom med mig till en öde trakt och vila er lite. Det finns en vila hos Jesus. Han vill föra dig ut på gröna ängar till vattnet som ger dig ro. Han vederkvicker min själ, står det i den gamla översättningen i vers 3. Och jag har många gånger gått och grubblat på det knepiga ordet. Det använder vi ju aldrig nu för tiden. Men jag slog upp i en uppslagsbok som behandlar grundtexten, hebreiska, när den skrev. När Bibeln skrevs första gången, gamla testamentet alltså, det var på hebreiska. Och nya är ju på grekiska. Men då betyder det här ordet vederkvicka ordagrant, lyssna nu: restaurera, återställa, helar. Kläm i mig ett halleluja. Jag tycker det är ju underbart. Han helar mig. Han restaurerar mig. Han återställer mig i det skick han hade tänkt att jag skulle vara, om nu synden har fördärvat mitt liv. Han leder mig på rätta vägar, på riktiga vägar. Vi går gärna fel, säger Jesaja 53. Vi gick alla vilse så som får. Men så kom vi ju till den här versen. Vi har gjort tecken och stampat och läst psalm 119 där. Om ditt ord är mina fötters lykta. Vi behöver inte gå fel. Vi kan få Guds ords ljus som lyser vårt stig. Bibeln talar om att Herren vill stärka vacklande knän och trötta fötter. Och är du så att du känner dig riktigt gammal och gisten som jag är 74 år, Jag trodde ni inte, ni trodde jag var 80, men det är inte riktigt. Jag är 74 år. Men då står det, om man än är gammal så kan man få bli ung på nytt, så som en örn. Och jag är så glad att jag har kraften kvar fortfarande. Det är en nåd alltihopa. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Glöm inte Jesu namn. Det skyddar er. Kära ungdomar, fina vänner. I psalm 91 så står det om mycket fruktansvärt som kan möta en människa. En pil som flyger om dagen, pest som ödelägger. Det är mängder av hemskheter, drakar och ormar möter man i den psalmen. Men så står det plötsligt mitt i psalmen. Han håller sig in till mig, därför ska jag bevara honom, för han känner mitt namn. Det tycker jag är fint. Håll dig till Jesu namn. Så går vi den där mörka dalen som vi brukar till vardags säga dödsskuggans dal. Jag tycker om rörelsetempot i den versen. Det handlar inte om att vi ska stanna där, slå läger, sitta där, vara där för all framtid. Utan när jag vandrar igenom den här mörka passagen som vi ibland läser med ordet dödsskuggans dal, så behöver vi inte frukta någonting. Döden är ingen fara. Den är bara övergången från en dimension till en annan, från en värld till en annan. Döden behöver du inte frukta för. Och skuggan behöver du inte heller vara rädd för. Skuggan är fullständigt ofarlig. Jag kan få en skugga utav mig här, men den skuggan gör mig ingenting. Det är bara det att det är ett sånt starkt ljus i mitt liv som gör att det blir en skugga. Nu ska jag berätta för er om en stad i Syrien. En gammal stad, en medeltidsstad. Under hela den här staden går den underjordisk gång. Den är smal och den är låg i takhöjd. Man krockar med väggar, klipper i huvudet. Men ger man inte upp och vandrar igenom hela den här långa underjordiska passagen, så mynnar den upp i ljus, och när du stiger ut i solljuset visar det sig att du stiger ut i en slottsträdgård som är full av blommor och vackra träd. Och när jag läste det i en bok så tänkte jag, så är det nog när vi kommer ut på andra sidan i en ljus och underbar värld. Vad inget öga sett och inget öra hört har Gud berätt åt alla den som älskar honom, kan vi läsa i Guds ord. I dödsskuggans dal så kan man få komma nära Gud. Jag vet inte om ni tänker på detaljer, men jag har tänkt på att tidigare i den här psalmen så talas det om Gud i tredje person singularis, han och honom. Men plötsligt i dödsskuggans dal så blir tilltalsordet du istället. Det är närhet och intimitet som har uppstått. Du behöver ingenting frukta, har vi också läst i psalmen. För du är med mig. Och Jesus sa, jag är med er. Måndag, tisdag, men inte onsdag, men fredag. Nej, jag är med er alla dagar. Om du sen läser alla därifrån och dit eller därifrån och dit, så blir det alla hur du än gör. Någon har sagt att det finns mer än 365 löften i Guds ord som handlar just om att han vill ta hand om oss. Och ordet frukta, inte var inte rädd, finns över 365 gånger. Det vill säga, det finns ett sådant, var inte rädd, för varje dag. Och skulle det vara skottor med en extra dag, så finns det tillgång till det i alla fall. Nej, det var ingen halleluja där heller. Då går jag vidare. Jag skojar lite med er. Hur går det? Är ni, ja, vi måste komma igenom i alla fall. Går ni så jag lovar, jag släcker och låser efter det sedan. Min käpp och min stav, Herrens käpp och stav, ska hjälpa och trösta. Käppen bestod egentligen av en riktig knölpåk. Den var egentligen till för herden att försvara jorden mot rövare och vilddjur, ett riktigt slagkraftigt vapen. Staven var av en annan konstruktion, den var smäcker och smal. Och överändan hade som en hok eller en krok eller hur man ska uttrycka det. Biskopen har en stav med en kräckla, säger man, om den där svängda grejen där uppe. Med den delen på staven kunde herden rädda lamm ur sin jord som kanske hade ramlat ner i en klippskreva, kanske hamnat i ett svårt läge. Men då kunde han ta sin stav, hoka om dem eller kroka om dem och lyfta upp dem, få dem hem till tryggheten igen. Jag tycker det är en underbar bild. Du dukar ett bord för mig med feta rätter, säger Bibeln. Och du gör det in i mina ovänners åsyn, mitt i ansiktet på dem dukar du ett underbart bord åt mig. Ja, men jag har inga ovänner, säger en del. Nej, kanske inte en person, men jag har tänkt på sjukdomen kan vara en ovän. Ett psykiskt bekymmer och lidande kan vara en riktig ovän. Det finns så många olika ting av ovänner. Men Gud ska vara med dig i den situation du lever i. Så ska han smörja dig med olja. Ja. Den här oljan, den var kylande och lenande och läkande. Beduinerna, de hade en olja i vars ingredienser det fanns just de egenskaperna, som hade de egenskaperna som var kylande och lenande och läkande. Så kommer en ökenvandrare i Mellersta Österns heta öken, 50 grader på dagen, minus på natten, sliten, bränd, in i beduintältet. Beduinerna är artiga. Det var en oskriven lag att man alltid tog emot en vandrare. Och det första beduinmannen gjorde, det var att hämta den där oljeflaskan. Över den där sönderbrända pannan, het och varm, smorde han den här oljan. Bröt den över hans huvud. Jag kan tänka mig vilken lisa, vilken underbar känsla för den som blev smord. Så låter han bägaren flöda över. Bägaren kan ju vara olika, det kan vara guld, silver, sten, trä. Men det är ju inte bägaren som är intressant, utan det är ju innehållet. Och det har han fyllt så att den flödar över. Gud är inte snål, tro inte det. Sen möter vi i sista versen, eller i vers 6, två tvillingar som är ute och går med oss. Den ena heter godhet, tänker jag, och den andra heter nåd. Det vill säga, Guds personifierade egenskaper finns i de här två namnen. Godhet handlar om Guds ömma kärlek till dig och mig som människa. Nåden handlar om förlåtelsen. Alltså godheten uppfyller alla våra behov. Nåden ger förlåtelse för allt vad vi har gjort. Det är därför hela Psaltarboken är fylld på sida efter sida många gånger med det här uttrycket. Gud är god och endast god. Gud är Herren och evig är hans nåd. Så slutar salmen med att vi ska få bo i Herrens hus alltid. Vi ska få vara i hemmet, i Herrens hus, för alltid. Tiden är ett avklädningsrum. Det är en förstuga för evigheten. Och livet som vi lever är en skola där vi tränar oss, lära oss sista läxan inför det som väntar. Och när vi är färdiglevda, då ringer skolklockan i den himmelska världen. Och när den kommer att klämta, det vet ingen utav oss. Men det är gott att ha gjort sin vandring ihop med Herren Jesus Kristus. Jesus, jag tackar dig för ögonblicket vi fick dela med varandra här idag. Ordet som är oss nära i vår mun och i vårt hjärta, ordet om tron som vi predikar. Och nu ber jag dig att tron skulle komma till någon som lyssnar. Jag ber dig att din godhet ska nå någon som tycker att du har varit orättvis. Jag ber dig att din nåd skulle komma till någon som tycker att jag inte är värdig den. Men du vill visa att du är full av nåd och sanning. Välsigna den här församlingen jag har fått gästa idag. Välsigna det arbete, det åtagande man står i. Låt dem ha ekonomi överflödande mått. Låt dem kunna utvidga sin mission. Och låt dem få känna lokalt i staden här. Det blir ett nytt grepp och nya människor som man får nå. Amen.